Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med ATG. Höj mästerskapstempen. Spela på VM hos ATG. Simors sändningar från fotbolls-VM. Streama från 249 kronor i månaden. Carlsberg. Alcohol free. What's your game day ritual?
God morgon och hjärtligt välkomna till Fotbollsmorgon. Det är nummer 98 i ordningen. Det är lördag och datumet är den 17 december. Jag sitter här tillsammans med Christian Borell och Samuel Lidsholm och mitt namn är Axel Insulander. Samuel, jag saknar din söndagströja. Men ja, det är lördag så jag förstår att du inte har på det.
Exakt, och den kommer ju givetvis imorgon. Ja. Men om man fortsätter sitta här framöver på helgerna kanske man ska införskaffa sig någon slags lördagströja också.
Mm. Eller inte.
Eller bara söndagströja
räcker. Och ha söndag, du är söndagskille. Ja.
Precis, om du skaffar en lördagströja så tappar ju söndagströjan lite charm kanske.
Det är faktiskt sant. Jag tar tillbaka allt och lägger mig plattar i stundande argument.
En kovändning omgående i programmet.
Nej, men det var på sin plats också.
Ja. Hur mår du Christian?
Jo, det är bra. Program 98, då tänker jag på VM 98. Det är ju alltid så när man hänger upp som koder och allt möjligt ska hängas upp på någonting, va? Och kan man hänga upp på VM eller för den delen EM då, men det är lite finare med VM än EM så kan man ju säga. Eller kanske någon ligasäsong eller någonting där ute. Man behöver ha lite fotbollshjälp helt enkelt. Mm.
Mitt första mästerskap som jag verkligen minns är ju 0-2 och jag hör alltid folk prata om 98 som att det var kanske det bästa mästerskapet beroende på hur man ser det. Det ska i alla fall ha varit ett fint sådant och det är sömmerligt att jag inte fick ta del av det.
Mm. Ja, det var ett jättefint mästerskap, det håller jag med om. Det var många, många häftiga matcher och jag känner alltså bättre än 0-2 är min så att säga, fasta övertygelse då. Om vi nu bara ska jämföra de två.
Jag vill komma in bara på EM. Hur rankar ni båda EM 04? För mig, det var mitt första mästerskap då, och det tyckte jag var jättehäftigt med väldigt mycket, eller väldigt många bra trupper.
Mm. Ja, jag tycker det var ett jättefint mästerskap det också. Det var många, många landslag som var i bra perioder där kan jag tycka. Mm. Det var många starka landslag och bara så här direkt från minnet inte så många som kraschade utan alltså, visst de kanske inte gick så långt som hade tänkt sig, men det var liksom inga floppar bland de stora tunga nationerna vad jag kan komma ihåg i alla fall. Eller så var det.
Jag vet inte. Sviker.
Nej, men det alltså, var väl straffläggningen Portugal-England där som jag vet inte vad det är, kvartsfinal.
Det kan det ha varit. Ricardo som kastar av sig handskarna.
Ja.
Och räddar
som egentligen inte skulle, eller ja, man kan diskutera om han skulle ha stått i mål eller inte. Det är en vacker målvakt.
Missar Ronaldo straffläggningen?
Det vet jag inte.
Eller sätter han den?
Ja, då går jag i alla fall till final, men det är ju något jag är såklart. Jag tycker också att det är ett fint mästerskap, men det är också såklart. Det var ju den åldern som jag pratade mycket om, att man verkligen älskade det då. Och det var Grekland som gick och vann allting. Och sen Tjeckien. Jag minns väldigt mycket från Tjeckien.
Helt underbart. Som man älskade. Det var fint. Jag var faktiskt på plats 04.
Okay.
Annars är jag inte så mycket för att vara. Jag har aldrig haft den här.
På plats?
Nej, jag alltid tyckt att det varit bättre. Sen är det klart att man börjar jobba. Då kan det ju vara att man kan hamna i ett läge att man ska vara ditskickad och så. Men när jag så att säga, mer som vanlig person har jag aldrig längtat till ett mästerskap. Utan har alltid drivit tesen att det ses bäst på. Alltså du får bäst överblick om du sitter hemma framför tvn.
Ja, jag har varit på mästerskap, har du?
Jag har sett en mästerskapsmatch. Det var EM 2016 i Paris. Då Sverige mötte Irland. Och det var en jättetråkig match. Matchen slutade 1-1. Sveriges mål var ett självmål. Och det var också det enda de gjorde i hela turneringen. Under Erik Hamréns ansvar.
Zlatan var jävligt bra, eller hur?
Det var hans.
Han hade ju lite, vi får ge honom, han hade ju ljumska problem.
Ja, det hade han kanske.
Ja, okay, ja, det var ju det. Men han var inte speciellt bra.
Nej, det var han inte. Så mötte Sverige Belgien i sista matchen 2016. Och jag har för mig att Marcus Berg gör ett mål Ja, eller om det är Zlatan. Någon av dem gör ett mål som blir bortdömt, som jag än idag känner lite såhär, ja. Varför blev det, var det så här hög spark? Eller vad tar de det på?
För jag
tycker att det har gått lite under raden. Att så här, Sverige hade inte nödvändigtvis behövt åka ut där mot
Belgien. Nej, för sen gör ju Belgien ett eller två mål, va?
De gör ett mål. Radja Nainggolan gör ett supermål.
Ja, just det.
Men det, ja, Sverige hade åkt ut direkt ändå. Det var ingen bra...
Ingen bra upplaga.
Det var ingen bra upplaga. Nej. Har du, jag vet att du inte sådär kanske... Det är inte det svenska landslaget som du följer närmast i mästerskap. Nej. Men har du någon favoritupplaga när det kommer till det svenska landslaget?
Nej. Nej, det kan jag inte påstå att jag har. Nej. Faktiskt.
Nej.
Kanske man borde ha dem. Jag bor ju trots allt i Sverige.
Så att, det behöver man inte.
Ja, men man kan ju tycka att jag skulle kunna ändå, även om jag inte följer dem jättemycket, att jag skulle ha någon upplaga som jag tyckte lite mer. Men jag kan inte komma på någon på rak arm faktiskt.
Nej.
Sorry.
Nej, har du någon som...
Ja, men det får väl bli. Jag är ju väldigt ung då, men EM24-laget, kollar man bara på den truppen och det laget, så är det ju kanske det bästa landslaget under min livstid som i en landslagstrupp har varit i alla fall.
Mm. Ja, det var ju
och det häftigaste, de, bäst truppadresser. Och...
0204 är ju lite sådär känt för att det hade kunnat bli mer.
Ja, absolut.
Så är det. Efter årsskiftet så byter vi plattform på YouTube. För er som tittar på Dobb-TV just nu så kommer ni behöva byta till den kanal som heter Fotbollsmorgon. Så gå in och prenumerera redan nu så att ni inte missar när vi kör igång med Fotbollsmorgon igen 2023. För då kommer det sändas på Fotbollsmorgons YouTube-kanal. Så har vi det sagt. Vi ska börja med lite headlines från det senaste som har skett de senaste dagarna. Och vi ska börja med en väldigt tråkig nyhet. I juni 2019 tillkännagav Bologna-tränaren Sinisa Mihajlovic att han har diagnostiserats med cancerformen leukemi. I slutet på 2021 friskförklarade serben innan den återkom i våras. Och nu har 53-åringen avlidit på ett sjukhus i Rom till följd av sin cancer. Sinisa hade en framgångsrik karriär som spelare med ett förflutet i bland annat Roma, Lazio och Inter innan han la av 2006. Som tränare var han mest framgångsrik i Bologna, där bland annat tränade Mattias Svanberg. Detta skriver Sportbladet. Hur reagerade du, Christian, när du fick ta del av den här nyheten?
Ja, men klart man blir ledsen för att det var en fantastiskt fin fotbollsspelare. Sen så tänker man ju lite också, han var ju 53, född 69 då. Mm. Jag råkar ju vara 69, jag också, va? Så att man tänker lite extra av den anledningen också. Att, ja. Man är i samma ålder själv då.
Mm.
Nej, men otroligt vilken karaktär.
Ja.
Vilken alltså karaktär både som spelare och som tränare. Väldigt mycket bättre som spelare än tränare, ska man väl också konstatera.
Okay.
Och sen så är det väl så enkelt att hans frisparkande helt enkelt sticker ut. Det måste man ju bara konstatera på ett så att säga, väldigt häftigt sätt. Och bra att vi fick med Sampdoria här också i... Det var inte med i den här lilla korta.
Nej.
Spelar ju faktiskt med i Sampdoria också.
Ja, och det är väl där han gör näst flest matcher, så att det är en viktig klubb för honom.
Ja, det är där han blir inknuffad som den mittback han sen fortsätter karriären som av Svennis just då. Så att det är hans sejour i Sampdoria är ändå liksom hyfsat viktig.
Ja. Har du någon form av relation till Mihajlovic?
Jag har ju bekant med många klubbar han har tränat och sett hans tränargärning, och det är väl lite det Christian är inne på. Den är ju inte lika imponerad som jag har hört att spelaren var. Sen har man ju sett det här klippet när han som tränare, i vilket lag vet jag inte, ska skjuta frisparkar och tar in tre målvakter, tar han in, och så skjuter han en frispark på varje målvakt. Alla i samma kryss. Så när första målet går in sätter han i bortre kryss. Pam, säger det. Han har ingen chans. Nästa målvakt kommer in. Exakt samma kryss, exakt samma avslut. Pam, säger det. Han har ingen chans. Tredje målvakten då börjar ju veta att den kommer komma där. Ställer sig lite, tjuvar. Har ändå ingen chans. Och det säger väl, och då är han tränare ska sägas. Det säger väl ganska mycket om vilken fot han hade som spelare. Sen har inte jag upplevt honom som spelare. Men som tränare då.
Är han den bästa frisparksskytt som du har tagit del av, Christian?
Nej, men han är ju en av de bästa. Sen kan man ju fundera, alltså, för nu pratar vi bäst om, eller jag vill prata bäst genom alla tider, kanske inte du vill göra. Levt i alla tider, eller vad, men så att säga, i modern tid är han ju högt på en lista. Är han topp 5? Ja, diskuterar han topp 10? Alltså det är, Men bara det att vara topp 5, topp 10 i modern tid och vara med i en sån diskussion, det säger ju allt. Sen är det ju tyck och smak i mångt och mycket om man...
Ja, det gör ju lite att man är vänsterfotad också.
Alltså när ja, det gör ingenting. Nej.
Det höjer ju, även om han skulle vara liksom, så att han skulle vara topp 10 så kanske han kommer in på en topp 5 rent av estetiken att kunna skjuta hårt och vara vänsterfotad. Mm. Tycker jag i alla fall personligen.
Jag såg att Brännan, Andreas Brännström, delade på Twitter igår ett YouTube-klipp med alla hans, jag tror att det var 66 frisparksmål. Så då satt jag, och jag som inte har sett honom spela heller jättemycket, så gick jag in och behövde bara få liksom en del av hans vänsterfot. Mm. Och det är en jävla kraft också. Alltså det är ju inte bara de här att han curlar om lite stiligt.
Du menar skruvar?
Ja, förlåt. Ja, skruvar.
Men argumentet för att han då är, alltså bara antalet, om man nu tittar kvantitet, 66 då. Jag menar, alltså det är ju en fantastisk siffra. Ja. Så att man kan ju, jag sa det här, tyck och smak tidigare, så man kan ju lägga det på, alltså både kvantitet och kvalitet. Man kan ju vara extra förtjust i en viss typ av frisparksskjutande då. Men bara om vi går till kvantiteten så är det ju, ja, men det är otroligt imponerande såklart. Mm.
Är det då 3 per säsong om jag räknar rätt, om man har 20 säsonger? Ja, vi kanske behöver sitta här och göra matte-grejen. Jag brukar också ha fel i alla minuträkningar, ska jag säga.
Men, nej, så du har kommit in med felaktiga siffror tidigare.
Jag snubblar på siffrorna. Men oavsett, om det är 3 per säsong så är det även det väldigt imponerande.
Och sen var det i det här klippet då, så i mitten där var det ett hattrick på frisparkar mot Fiorentina, tror jag, där det också var så här 3 från nästan samma plats. De 2 första är nästan identiska och sen kommer det tredje som är också återigen väldigt, väldigt hårt.
Jag kan inte minnas att jag har hört någon göra hattrick på frisparkar i en tävlingsmatch. Jag vet inte.
Nej, är du med? Om vi nu sitter här och säger att det är andra länder som har gjort, det är klart att det finns någon annan som har gjort det, men på den nivån. Kan inte jag minnas någon i alla fall.
Nej.
Nej, det är häftigt.
Och som tränare då, Christian, innan vi lämnar Senisa, älskade Bologna, där han är hedersmedborgare.
Ja, men också ifrågasatt i Bologna. Mm. Alltså på, alltså det, men nu ska vi ju hylla honom. Så, ja. Så låt oss ta till oss att han såklart är älskad. Han är lite extra älskad efter det som har hänt. Men det är klart att det är en karaktär som... och långt utanför. Säg om du har en del supportrar som har varit, alltså kanske hardcore supportrar som han har sagt någonting, de tänder till, alltså det hör ju kanske fotbollen till. Han var ju en sån personlighet att han gick utanför de så att säga allra närmaste, liksom alla kunde relatera till, för han var en sån personlighet helt enkelt. Mm. Så därför var han väl älskad helt enkelt.
Ja, och det var ju någon period där när han, det var ett klipp som blev ganska viralt när han låg på sjukhus och spelarna spelade en match där jag tror att de låg under och sen lyckades vända till seger och sen åkte till sjukhuset och sjöng utanför hans sjukhusfönster. Mm. Och Mihailovic blev ju tårögd och det var väldigt fina scener, så att han verkar ändå, även om han kanske inte var den bästa tränaren på att få ut på någonting på planen, så verkar det som att han var uppskattad av sina spelare, eller hur kan man lägga upp det?
Det han gjorde bra som tränare, jag tycker ändå att det är en sak han gör, det är att han vågade ge unga spelare chansen. Det var ju väldigt... Det tycker jag är hans claim to fame som tränare. Mm. Att han faktiskt... Där var han riktigt, riktigt bra på det. Mm. Sen var han nog inte riktigt bra på andra tränargrejer. Utan det är spelaren Senisa som är stor.
Mm. Och du har ju träffat honom.
Ja, jag gjorde det en gång i tiden. Jag ska inte säga att jag skulle dela ut en pokal för det skulle, men jag hade utsett på den tiden jag gjorde listor för goal, så en gång om året så gjorde vi, det var första gången tror jag vi gjorde det, eller om det var andra, jag kommer inte ihåg, men en gång om året så listade jag då 30 bästa under, alltså 21 och neråt i europeisk fotboll var det då oftast, och då hade jag utsett, inte Senisa, för han var ju äldre såklart, men Stankovic var etta på den listan då. Och då skulle ju Lazio besöka och träna i Varberg när Svennis tränade Lazio. Så då var jag där nere och skulle göra så att säga flera andra grejer, men bland annat att göra en stor intervju med Stankovic som vi hade rankat, eller jag då rankat som bästa 21 och neråt. Ja. Och då var ju Stankovic ung och grön och allt det där. Och då hade han med sig pappa Sinisa när vi satt på verandan där och skulle prata. Och det första som hände var att Sinisa liksom, eller första vi satt och låst ner, men sen började han direkt snacka pengar. Oklart om man skämtade eller inte. Jag blev mest irriterad, för jag var ju där för att jobba liksom. Men jag vill minnas att han att siffran då $1,000 liksom nämndes då. Och jag låtsades väl som ingenting. Jag kommer inte ihåg detaljerna riktigt där då, men
här är han sa typ 30 år gammal här någonting.
Ja, det här är ju 99. Just det. Sommaren 99. Alltså ja. Det är när de laddar upp för den säsongen som de sen vinner Scudetto. Just det. Så det är ju ett tungt lag på alla möjliga sätt och vis.
Ja, häftigt. Och den där anekdoten säger någonting om Sinisa också.
Ja, men den gjorde det. Men det var ju glimten i ögat hela tiden. Det är därför det var så svårt att veta om han alltså man har ju en viss, kanske förutfattad meningar. Han Balkan drives a hard bargain någonstans. Så kände jag i alla fall. Så jag var liksom inte förvånad över att det kom upp när det väl kom upp. Då, va? Men sen var det väldigt svårt, som sagt. Va? Han har ju det så här ständiga leendet. Det räcker med att titta på de här bilderna. Så,
verkligen.
Ja. Men det var något slags... Han testade i alla fall om man kunde få cash. Ja. Sen om det var han som skulle ha dem eller om de skulle dela, det vet jag inte. Men det gick väl ingen nöd på herrarna.
Nej. Ja, vidare bland våra headlines så hittar vi den spanska mittfältaren Sergio Busquets som nu har valt att avsluta sin landslagskarriär. Samuel, vad säger du om det?
För det första så är det ju en helt fantastisk fotbollskarriär och på något sätt en landslagskarriär där han inte är med och vinner 08 men är väl med 12 eller 10 och 12 och vinner VM-EM där.
08 är ju klassiska Marco Senna-mästerskapet.
Precis. Men jag fick se något klipp på talklipp då på Twitter häromdagen när, i Barcelonas Prime när han och de två andra på det där mittfältet med alla andra spelade den här tiki-taka-fotbollen. Och det är ju ett annat Barcelona idag än vad det var då och allt det här. Men den kvaliteten som han sitter inne på med de faktiskt rent av urusla fysiska förutsättningar han har. Det tycker jag är imponerande att vara så snabb i hjärnan. Att kunna ändå vara så det vill säga prominent på den högsta nivån.
Nu spelar jag fortfarande klubblagsfotboll, Christian, men var eller hur sorterar du in honom i fotbollshistorien?
Ja, jag gillar ju att sortera in spelare när karriären är avslutad.
Jag misstänkte det.
Och då säger du nu att ja, men här är ju landslagskarriären avslutad. Ja, men han spelar ju klubblagsfotboll fortfarande.
Men han ska väl kanske lämna för Inter Miami och då får man väl räkna den som avslutad.
Ja, du kanske kan hitta någon form av indikation på var man kan sortera in honom.
Det är klart att jag håller honom... Jag håller honom högt i modern tid. Sen så spelar han ju också i att sortera ut det Barcelona. Han alltså, vad var de viktiga pusselbitarna här? Vad var viktigaste pusselbiten? Det tycker jag faktiskt är svårt. Det kanske är så enkelt att Guardiola det kanske var han som var pusslet och alla andra var pusselbitar och därmed egentligen, annars är det ju väldigt mycket prat om min gästa Xavi då att det var så viktigt och så finns det en del som säger Puyol och så.
Yeah. Ja men det är ändå en intressant take, alltså vad är det viktigaste? Jag tror att tar du bort Iniesta så blir det inte lika bra, men tar du bort Busquets blir det inte heller lika bra. Tar du bort Messi såklart blir det inte lika bra och Xavi etc. Jag skulle ändå vilja lägga in någon så här som Dani Alves som också var väldigt tydlig för det här Barcelona i hur man uppträder både på och utanför planen. Alltså det finns ju väldigt många i det här liksom kända Barcelona-eran som är för viktiga pusselbitar för att bara plockas bort. Och liksom.
För det kan man ju ändå säga, om man tittar på spelartyper, vi får ju, det är klart, Messi blir ju väldigt speciell för han är ju någonstans rätt mycket Messi, men tittar du på Iniesta, Xavi, men det finns ju liknande i de rollerna som spelar ungefär på samma sätt. Spelar de lika bra, är de lika bra än, det kan man alltid diskutera. Och då sticker ju Dani Alves ut. För jag menar, den spelar typ det, när han någonstans, vi trodde ju att han hade avslutat sin karriär för ganska många säsonger sedan, och sen fortsätter han ju bara bara att spela. Men från att han var som allra bäst och någonstans trappade ner, om vi nu får se på det på det sättet, så är det bara att konstatera att i min värld i alla fall så har du faktiskt inte kommit fram någon. Så möjligtvis nu kanske Hakimi, men jag vill ändå säga att Dani Alves var på en annan
och det var också nivå, en väldigt annan spelartyp.
Alltså svårt att få fram just den typen av kantspelare han var. Så Dani Alves håller med. Han ska hållas... Det är så lätt att landa i de här andra som vi nämner. Så låt oss slå ett slag, inte för Busquets utan för Dani Alves.
Precis, det var där vi landade. Men för att återgå till...
för att återgå till Busquets då, så idag så ser vi att han spelar ju fortfarande på det här mittfältet och har gjort det många år efter att Iniesta gick till Japan och körde till Qatar och slutade och allt vad det är. Och de har ju ersatt med, det är ju inte några dåliga fotbollsspelare som spelar på det här mittfältet, varken efter att de lämnade eller idag. Men det är ju likväl inte samma mittfält. Så att jag tror att det förstärker någonstans bilden av att alla de här pusselbitarna som vi är inne på i det här laget, och med Guardiola också som en stor pusselbit, det var någonting som inte gick att plocka ut någon och stoppa in någon annan, även för att de är kvar. Men jag håller honom framförallt så högt för att han är ett... Ja, mer eller mindre ett fotbollsgeni.
Ja.
För att hans förutsättningar är ju, det ska jag verkligen trycka på, hans fysiska förutsättningar är ju, alltså, jag tror inte han vinner.
Det vill säga långsam då, eller tunn?
Långsam, tum, svag.
Och ganska lång.
Och men lite såhär gängliga.
Ja, precis. Ja,
så att du skulle säga att alltså, går in i gymmet och kör fystester, som är så liksom populärt att med både vinna och testa och allt sånt här, så tror jag att det här är vad jag tror, jag kan inte säga vad jag, men jag tror inte att han ligger någonstans i närheten av någon topp i någon kategori, om det inte är kognitiv träning liksom.
Finns det vissa spelare som brukar vara synonymt med ordet underskattad? Vi har pratat om Giroud tidigare, som ofta hamnar under den kategorin. Sergio Busquets känns också som att han ofta pratas om som att han är underskattad. Tycker du det, Christian?
Jag håller inte riktigt med där. Jag kan hålla med om att under en lång tid så pratades han om som, när han kom upp till diskussion, så var han underskattad. För att vi pratar bara, precis som vi sa här, om vi tar på mittfältet, men vi pratar bara Xavi, Iniesta, men kolla Busquets, han är bra. Men jag tycker ändå de senaste åren, senaste 3-4, att Busquets har fått någon slags, jag ska inte kalla det revival, för jag känner inte att han har haft det där från början, men jag tycker att han har fått jävligt mycket cred nu på om det nu är ålderns höst eller karriärens höst, eller vad man ska säga. Så att jag håller inte riktigt med där.
Nej,
jag håller faktiskt med Christian att jag tycker i att, jag vet inte exakt när då, men säg fram till en viss period, så var det verkligen ingen som pratade om honom. Men han var så, han stack så mycket ut i det här Barcelona. Men sen dess så var det så många som var att hela tiden påminner han är underskattad, kolla vad han gör. Och liksom höjde honom i alla olika sändningar, alla olika tidningar och recensioner och sånt där. Jag tror att majoriteten har fått upp bilden av att kolla på honom som den liksom fantastiska fotbollsspelare han är. Så jag tror att idag ligger han väl där han ska ligga någonstans.
Det är väl mer, som jag syftar på tror jag, är att mer att typ de år som Barcelona var som bäst. Jag tror att det var något Ballon d'Or-år till exempel, att Messi vann och Iniesta och Xavi
två. Det var ju ingen som brydde sig om Busquets.
Nej, precis. Han har ju aldrig varit nära ett pris till exempel. Nej. Hur bra han har varit.
Det är svårt för sådana spelare att få pris, men jag håller med dig att när han var i sin prime, så då var han väldigt underskattad. Men ju äldre han har blivit, han håller väl en bra nivå än idag, men inte så bra, så har han ju fått mer och mer erkännande skulle jag säga. Men i hans prime var han ju definitivt underskattad.
Oavsett så är det ju häftigt, som jag kan hålla med om, sådana här spelare som inte har nödvändigtvis snabbheten eller fysiken, men som bara, han är ju verkligen som spelare som lever nästan uteslutande på sin fotbollshjärna. Och det har funkat många år och kommer säkert kunna fungera många år till. Ja, kanske inte på högsta nivå.
Ja, vi pratade ju om att Luis Enrique hade pratat om att det skulle räcka många år till, det vill säga att han, han ska spela ett VM till då. Det var ju någonstans underförstått då att Luis Enrique skulle vara kvar som förbundskapten och då gärna ville ha honom fler mästerskap. Nu blev det ju ingen Luis Enrique och så blev det ingen Busquets. Han kanske ändrar sig, det vet vi ju inte.
Ja, men det går inte med mig, tror jag, att då avslutas karriären inom ett och ett halvt år. Ja, det är väl känslan.
Det är jobbigt att tänka på det här. Alltså de här sist när de sticker iväg. Det enda jag har respekt för, eftersom jag älskar Japan, det är de som faktiskt gör Japan.
Okay.
Det är stilpoäng att göra.
Men då är Iniesta med på det.
Han gjorde det, så Iniesta min kille.
Fermalen din kille också då?
Ja, bra kille.
Bra kille.
Ja. Ja, vi har fler nyheter. Vi ska också säga att Samuel har en lista sen. Topp 5 unga spelare i detta mästerskap. Det ska bli fint att titta på. Det ska vi ta och titta på efter
en uppdatering av listan från 99. Så Stankovic är inte med.
Men det är exakt han bubblar.
Han bubblar.
Ja, men innan vi gör det så har vi en liten nyhet från det franska lägret. Det har varit en del sjukdomar där. Nu ska ju Rabiot och Upamecano vara redo, sägs det, till finalen i morgon. Kingsley Coman har vi också diskuterat, så här lite oklar status. Men även Varane och Konaté ska nu ha blivit sjuka. Så att, enligt The Telegraph så har Frankrike nu infört social distansering och spelare har isolerats och så vidare. Så det verkar vara lite stressat i det franska läget.
Ja, det är väl det här kamelviruset då de pratar om, antar jag. Men Dembélé sa väl också här att de har lite ont i huvudet och lite ont i magen. Så jag gör dem en kopp te, sa han väl i den här intervjun, eller vad han sa. Med ingefära och citron, sa han. Så att han tar hand om de här gubbarna. De är i goda händer.
Ja.
Men jag tror att jag vet inte hur sjuka de är. De kanske är jättesjuka. Men är det som Dembélé uttrycker det, att de är, har lite ont i huvudet och lite ont i magen, då försöker du väl ta den medicin som går, om det är att få fast magen eller trycka bort huvudvärken och spela en VM-final. Det tror jag att hela laget ställer upp på.
Ja, vad tror du att det här påverkar?
Ja, någon påverkan har det absolut där, och framförallt oron. Jag vet inte om den är helt liksom borta nu. Alltså det är klart att det finns en covid-oro här. Är det bara influensa eller kameleriet? Eller är det någonting mer? Det har ju funnits en sån oro i alla fall. Sen om de har liksom kunnat verifiera då att det absolut inte är det. Det sägs ju att det är det de har gjort. Yeah. Men jag tror nog att det kan finnas en viss oro här.
Nu vet jag inte exakt det senaste, men det har varit också snack huruvida Benzema ska komma ansluta till truppen eller inte.
Han var ganska tydlig på sociala medier om att jag tror, av att tolka Benzema i att och nu som sagt tolkningar, men att han gärna hade velat komma och vara med på den här matchen, med att Deschamps sagt nej. Han gick ut och sa typ att han är inte intresserad av att prata med de här, och folk är idioter och vad han nu. Han la ut massa olika bilder. Han kramade om Zidane på någon bild och skrev typ med hjärta eller en krona eller någonting. Alltså det var tydliga markeringar mot Deschamps på sociala medier igår från Benzema då. Och det tolkar som att han gärna hade velat komma med.
Snackar sig om att vara nästa förbundskapten.
Precis.
För här inne i Sportbladet så eller spanska Libertad Digital, så ska han vägra flyga till Qatar. Så, vi får...
så kan det väl vara, men jag tolkar det som att han vill och att Deschamps då säger nej, för att det var mycket om att Zidane är bäst och han själv bryr sig inte och han svarar inte på imbeciller och såna här grejer. Det var mycket, men, alltså, ja.
Vi får se var det landar. Men ponera då, Christian, att han skulle ansluta till truppen och vara mer tillgänglig inför finalen. Vad skulle det betyda för Frankrike? Och hur, ja, det är en märklig situation.
Tillgänglig, det kan han ju inte vara liksom.
Nej.
Alltså, aktuell att spela, det är ju inte det vi pratar om.
Ja, alltså, han är ju med, alltså, han är ju, vad säger man, registrerad för
det, franska. Jag tror att det är
alltså, jag tolkar det som att han skulle åka dit och titta.
Nej, utan han vill ju spela.
Precis, jag tror att det tanken har gått att han skulle kunna faktiskt vara med och spela matchen.
Ja, han är ju registrerad över hela truppen, bara att han har valt att göra sin rehab i Madrid då. Precis. Och han spelade ju, ska jag säga, sin träningsmatch mot Leganés igår eller förrgår då. Okay. Så att han kan ju likväl spela.
Han är igång liksom.
Han är igång. Mm. Var kapten också. Så att...
Ja, vi får följa upp och se vad som händer.
Ja, det händer ju andra grejer på, alltså, bortsett från spelare då. Så Macron flyger ju in, vilket är stor, stor polemik. Men ändå polemik i fråga. Så att, jaha, här har vi suttit på våra höga, så att säga, europeiska hästar och så att säga, dissat mästerskapet på det som vi har pratat om så många gånger, så vi behöver inte gå in på detaljer. Ska du verkligen åka dit och sätta dig då? Och han har ju förklarat varför han gör det. Och samtidigt då vill att bjuda in då tunga pjäser, till exempel Platini har ju varit, vill ju Macron ha med då, men Platini då verkar ju ha tackat nej då någonstans. Så att vi får se, det är som vanligt i stora matcher att det är lika intressant att se vad som sitter på läktarna och vem som sitter och hur man sitter och vem sitter bredvid vem. Får vi Macron bredvid MBS då? till exempel, alltså, om han nu är kvar.
Ja, men
det känns som att han flyger in för en final och tittar till det i alla fall från Saudi. Eller gör han inte det?
Det kan ju, ja, det kan ju vara ett speciellt politiskt möte där med om alla politiker som varit på mötet, alltså om Erdogan sitter där, MBS då, Emiraten och Qatar, och så är Macron där, det är, och då någonstans...
Bara för att förtydliga här, MBS också, som jag tror att jag har koll på, men MBS är alltså
Mohammed
bin Salman. Precis.
Han som rattar Saudi.
Precis.
Ja, men det är det han gör, för han är ju fortfarande så att på pappret är det ju hans far som är... Ja.
Men hans sportchefar där.
Men hans sportchefar, helt enkelt. Ganska tydligt också, får jag säga.
Ja.
Ja, men jag tänkte att det kunde vara värt ett lite förtydligande. Ja, men det blir spännande att se vilka som dels spelar då, vad Benzema kommer jag hitta på, och sen så vilka som befinner sig på läktaren. Den matchen så kommer vi prata mer om imorgon, det vill säga VM-finalen mellan Argentina och Frankrike. Men idag klockan 4 så är det bronsmatchen först. Marocko mot Kroatien. Hur taggade du på en bronsmatch mellan Marocko och Kroatien, Samuel Lidsholm?
Jo, men jag tycker att det ska bli kul, för det känns som det kan hända vad som helst. Alltså, nu spelar du inte för att vinna, alltså, förstå mig rätt. Du spelar inte för att vinna på samma sätt. Det kan vara axlar nere och du kan bara gå ut och köra. Och något av lagen kanske luftar lite lag och sådana här grejer man kan få se på. Jag tror att det kan bli väldigt högt eller lågt. Alltså, det här kan vara den tråkigaste matchen i hela mästerskapet, och det kan vara bland de roligaste. För det kan bli en sån situation där det bara körs. Nu helgarderar jag ju mig verkligen. Men det ska sägas att...
Vad tror du själv på?
Jag tror att jag blir svintråkig.
Ja, okej.
Men det blir spännande att se. Jag hade gärna velat se då en sån som Lovro Majer få chansen från start. Han har ju bara hoppat in i den här turneringen. Men jag tycker att han ser väldigt fin ut. Och obehagligt lik nästan utseende, frisyrmässigt i alla fall, Modric, så att han vill väl kanske idoliseras där. Men sen så ska man ju ta tillfället att se Unai, som jag tycker har varit väldigt bra i mästerskapet.
Marokkos nummer 8 tror jag.
Ja, precis, spelare Angers, född 0-0, och han...
Eller Angers, som Harry säger. Som det är en göteborgare. Eller Angers, ja.
Ja, i Angers då. Han lär väl titta på en flytt i januari eller i sommar då.
Leicester, 45 miljoner är ju det som leder just nu då, kan man döma.
Ja, det... Leicester,
45 miljoner är...
45 miljoner euro?
Ja.
Jag har lite insett på att han blev erbjuden till spanska klubbar i somras för 8 miljoner euro. Var på alla tackade blankt nej. Så nu har väl den prislappen då alltså.
Han är ung också, född 2000.
Ja. Född 00. Men han tycker man ska se så ofta man kan. Vi får ju se hur många marokkaner då, eftersom de har ett ganska prekärt skadeläge, hur många startelvan de får ut. Och sen tycker jag också man ska se på Abde, som är en Barcelona-produkt nu i Osasuna. Han är ju spektakulär. Ja, han är alltså riktig dribblare, sån här gatuspelare, alltså han går in i cagen och så dribblas det satan liksom. Det tycker jag är ganska kul också.
Speciell tid i Barcelona när han var startspelare tillsammans med Ferran Jutkla och gänget.
Jutkla som gör Nico González extremt bra dock i
Klubb Brygge. Ja, Jutkla är grym. Men ja, Christian, vad känner du inför bronsmatcher i VM? Det finns ju inte bronsmatcher i EM till exempel. Det är VM som det existerar.
Nej, jag är väl ingen superanhängare av det, men matcherna ska ju spelas och jag kan villigt erkänna att hade det inte varit, alltså vi har ju pratat hela tiden om Modric, så länge han spelar fotboll så har man en skyldighet att titta till honom, och det är väl egentligen den utlösande faktorn för att jag tittar på den här handen på hjärtat.
Okay,
annars så har jag lite annat att göra. Det är ju faktiskt Serie B då också, även om det är lite senare då.
Men uppladdningen ska göras.
Ja, men det är klart att den kommer att vara på, och Modric ska tittas på, och vi ska prata om matchen imorgon, och det är klart att det är. Men jag har egentligen, om man tänker tillbaka rent historiskt liksom, har jag någon liksom relation till några bronsmatcher överhuvudtaget? Och som svensk har man ju det då. Alltså nedkörd i halsen då 94, men man var ju inte så här speciellt intresserad av den, men den har man ju med sig för att man har levt helt enkelt. Annars har jag bronsmatchen som ju skedde under någon slags stor besvikelse, de här bronsmatchen 90, och jag följde ju intensivt den upplagan av Italien, inte för att den var bäst på något sätt, men den kom väldigt bra till när jag började intressera mig för saker och ting på ett visst sätt helt enkelt. Och det kom ett byte av förbundskapten, en helt ny som kom från U21, plockade med sig mer eller mindre hela U21-laget upp. Det var väldigt häftigt att se.
Mm.
Och de skulle ju då vinna VM på hemmaplan då, 90.
Mm.
Åkte ut i semi och fick ju spela bronsmatch då mot England. Och Baggio snodde bollen av Peter Shilton som då var gammal och trött. Mm. Och verkligen så gammal och trött ut när han fick bollen plockad av sig av Baggio just. Mm. Så det är väl egentligen, är du med? Jag har egentligen ingen relation till bronsmatchen.
Nej, nej, nej.
För det här är ett undantag som bekräftar regeln.
Nej, och det är ju inte så många, alltså Belgien, nu jag säger nästan lite osäkert, tog väl brons 2018. Ja. Och det är en match som jag känner så här.
Jaha, om inte torskade den eller?
Nej,
England
för England torskade mot Kroatien i sin semifinal. Men den matchen. Men jag vet inte vad som hände.
Jag kan inte säga resultatet heller på rak arm, och det var bara några år sedan. Men det är också det, vilken känsla, hade Kroatien inte tagit en silverpeng 2018 så hade den här matchen för Kroatien som VM-nation varit viktig att kunna kanske ta en tredje plats, en bronspeng. Samma sak gäller Marocko. Marocko vill ju förmodligen ha den här bronspengen, men nu med tanke på att Kroatien då om tvåa förra VM, kanske den här matchen inte är lika betydelsefull för kroaterna.
Mm.
Och det sätter ju också en viss prägel på matchen. Nu när jag har reflekterat lite i mitt huvud så tror jag att Marocko kommer väl gå för att vinna den här med tanke på att det är 0,3 i VM. Ja, de har redan slagit historia och slår då ännu mer historia. Men Kroatiens inställning är jag tveksam på. Balkan kan ju logga ut.
Exakt, och det är en av andra att man älskar Balkan helt enkelt, just utcheckningspotentialen som är ständigt närvarande, men alltså, på något sätt tycker jag att det här, alltså, det är så tråkig diskussion det här, inte Balkan-diskussionen utan just det här, ja, men vem är mest sugen på den här då?
Mm.
Alltså att det finns ett frågetecken kring om folk verkligen, det är ungefär som en, jag skulle nästan vilja jämföra med en betydelselös sista gruppspelsmatch. Liksom. Vem har någonting att gå för här? Och sen det värsta som kan hända, och det kanske inte kan hända nu, men om man tittar rent historiskt, det är ju att någon mer eller mindre checkar ut. Någon i det ena laget öser in mål, plockar på sig en skytteliga titel bara för att någon har checkat ut. Den är... Det finns ju, jag ska inte säga att det var just utcheckning, men om du tar VM 58, då var Just Fontaine vann ju och har ju fortfarande så att säga, rekordet 13
mål.
Ja, och då faller ju fyra av dem i bronsmatchen, som i och för sig är mot Tyskland, så att det är svårt att se att jag tänker att båda har gått för fullt där.
Just det.
Kanske.
Mm. Mm. Mm.
Man behöver ju egentligen se. Man behöver egentligen ha levt 58 för att känt vibbarna och sen så sett hela matchen. Och jag har varken gjort det ena eller det andra.
Nej, nej.
Så att, men jag vill inte ha någon sån här att någon... Ja, men du vet, bara trycker in massa mål.
Men då ska väl typ NSR göra 5 idag.
Ja, och det kommer ju inte...
Nej.
Med stor sannolikhet kommer det inte hända.
Eller Petkovic.
Så det blir liksom att man går in och dopar liksom skytteligan. Mm. Fast det är klart, det är ju samma sak. Ja, men mål som öses in då i den här, sista när någon kikar i sista gruppspelsmatchen. Man kan ju inte räkna, jag förstår, man kan inte räkna bort ena, du kan inte räkna bort andra, utan det måste räknas. Men det är bra om de tar det lite lugnt, kan jag tycka.
Mm. Ja.
Just vad gäller den aspekten.
Ja, jag förstår vad du menar. Jag ska också bara bekräfta att det var Belgien som tog brons 2018. De vann med 2-0 mot England i bronsmatchen. Monier och Eden Hazard gjorde målen.
Jag tänkte precis fråga, kan du sätta en målskytt? Jag hade inte sett en målskytt.
Det hade inte jag gjort heller. Men så ser det ut i alla fall.
Är ni så säkra på att ni såg matchen då?
Nej, det är jag inte.
Nej, jag kommer inte.
Alltså, jag är osäker på om jag såg.
Jag skulle säga att det är stor sannolikhet att jag inte gjorde det faktiskt.
Ja,
med tanke på var jag befann mig rent geografiskt.
För jag kan inte säga någonting från matchen.
Mm. Men dagens match kommer jag se. Det kommer jag göra. Och den börjar 16:00. Och tablån presenterar vi i samarbete med Simor, där man kan streama VM-matcherna utan avbrott. Som sagt, 16:00. Kroatien mot Marocko. Bronsmatch i fotbolls-VM. Vi ska ta en kort paus, och när vi kommer tillbaka då ska
vi diskutera en grej om Kroatien som vi ännu inte har diskuterat.
Okej. Vi vet du vad, vi kan ta det redan nu, så kan vi ju efter pausen ta Samuels lista.
Ja, men jag vet att det har diskuterats, va, men straffen. Argentinas 1-0 mål.
Ja, 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 ja.
Ja, men jag
just det,
jag
såg att du reagerade på den.
Ja, ja, men jag kan inte släppa den.
Nej, alltså, det är verkligen inte straff.
Det är verkligen inte straff, och som Modric säger, han säger ju två Orsato grejer.
Sämst,
de döda oss, sen säger han också att Orsato inte är bra. Och sen så konstaterar han ju också någonstans att Argentina var bättre än oss, så att liksom grattis till dem så allting. Men för oss som satt och tittade på, ja, men jag kommer inte ihåg exakt i vilken minut det kommer, men ja, men det är för tidigt och man blir så besviken, man är så pepp, man vill ha live and kicking så långt det bara går, och så ja, för mig är det inte ens 50-50 läge, utan det är inte straff, punkt.
Men han Alvarez är det, va? Han touchar bollen.
Visst, han avslutar.
Han liksom typ lobbar den över keepern, ja, men... och sen blir han, ja, det blir tydligt att han blir nedriven, men då menar ni att han inte är bollförande längre, att han har fått blir... avsluta.
Nej, jag menar han springer rakt in i Livakovic. Alltså för det första tar han ju avslutet. Alltså ingen rör honom när han tar avslutet, och det är ett för dåligt avslut. Ett. Två, så Livakovic gör ju bara stor så här. Och sen springer ju Alvarez rakt in i då vänsterbenet, eller högerbenet blir det, som Livakovic försöker göra sig stor på. Det är ju straffsituationen.
Vad säger du i boken? Också,
jag vet faktiskt inte hur du säger, men jag vet att jag var med i en liknande situation för något år sedan. Där jag avslutade målet, den kommer ut och sänker mig, tycker jag då. Och då säger de att du har fått avsluta fritt. Så det är inte så stor roll vad jag känner. Sen kan ju regelboken ändras i väldigt olika nivåer på de här två domarna. Och var du, men... Det för ju också in på en diskussion om de här straffarna Argentina har fått. För de har ju 4 straffar på 6 matcher. Och det är ju väldigt anmärkningsvärt hur många straffar det har varit. Alla är inte tveksamma. Men den här är ju, som jag tycker, felaktig. Jag tycker den mot Polen också är felaktig.
Ska du säga dock, den här, det är möjligt att den är felaktig, men det var ju många som direkt bara, alltså, men den är såklart.
Jo, men det för mig är...
dålig spelförståelse.
Ja, men jag vill inte säga det, men tyckare och tänkare som inte, tror jag, förstår hur snabbt det går, eller hur liksom, vad ska Livakovic göra, ska han krympa upp till en boll efter en det går så extremt snabbt, han går ut bara, gör sig stor, han springer inte in i Alvarez, utan han gör sig stor och Alvarez kommer in med världens fart och springer honom efter avslutad boll, det tycker jag är skillnaden. Hade varit att han går ut och fullföljer och sänker honom, det är en helt annan sak, men han stannar ju upp, gör sig stor, Alvarez kommer med den farten, kommer, smack.
Och rör ju sig då, det har ju diskuterats fram och tillbaka det här. Jag såg en spansk domare som fick så medhåll från Casillas, tror jag det var i det fallet, att ja, men bra, rätt där. Ja, men det finns ju bilder, och sen finns det bilder på motsatsen också, men de bilderna som jag tänkte referera till, det var ju att han är ju faktiskt, han har ju markkontakt, alltså han står ju med båda fötterna, det är inte så att han liksom upp, är du med? Försöker fälla eller trippa någon. Utan
han står still.
Och sen finns det ju, det kontrades ju omedelbart med någon annan som hade någon bild. Men inte straff. Hur jävla klart som helst.
Och dessutom så tycker jag att man måste ta in då liksom...
Att han har avslutat. För mig är det världens största grej.
Ja, och dessutom...
Over and out.
Ja.
Men det handlar ju inte om att han petar förbi för att sen springa. En del säger ju det, att han petar förbi för att sen... Det gör han ju inte alls.
Nej.
Det. Utan hans avslut är avklarat.
Ja, absolut. Men det är också... Vi pratade för någon sändning sen om mina VM-matcher. Då sa jag... VM från 2010, och det börjar ju mina Drongs stämpling på rösten. Det ska väl vara rött kort egentligen. Men i en VM-final... Och det här är då en VM-semi, då tycker inte man ska ta sådana beslut om det inte är ett övertramp. Jag tycker inte man ska ta den här straffen i minut 10, 6, 16 eller vad det nu är, om det inte är solklart. 10 av 10, det här är sån straff. Uselt gjort av då Livakovic eller någon annan. Det här är straff. Den här tycker jag, alltså jag hade inte dömt den, men jag tycker ändå den kan vara tveksam. Förstår att vissa tar den. Borsato, en sopa, han tar den. Men du ska inte ta den här om du inte är solklar i så avgörande matcher i historien, tycker jag.
All right. Så tidigt.
Ja. Ja, men ändå, tänk att ta den här i minut 75.
Ja, det är ju lika vedervärdigt då, men så tidigt är ändå min take här. Han förstör ju matchen. Alltså Borsato förstör ju matchen.
Absolut.
Ja, då har vi fått i alla fall vädra och...
Ja, och vi fortsätter då förbannade.
Ja,
irriterade i alla fall.
Ja.
Det är senare släpp.
Sen ska vi väl också
förmodligen aldrig.
Nej, så kan det vara. Sen blir också tydligt som Modric och som Kristensen boxas. Argentina var ju mycket bättre än vad Kroatien var här. Och
det blev Kroatien hade ju ingen period i matchen egentligen där det var bra.
Nej, ja, lite innan straffen, men det var ju väldigt kort. Men tycker de såg helt okej ut. Men de förtjänade inte att gå vidare så som matchen utspelade sig och allt. Argentina förtjänade att vara i final, men vi blev rånade som Kristensen. Vi blev bestulna på matchen det kunde varit. Spänningen det kunde blivit. För att han ville ta domslutet.
Och det är klart att matchen hade kunnat utveckla sig på ett annat sätt om man inte hade
behövt. Ja, de har ju växt i alla matcher. Ja,
precis.
Så är det. Så är det. Nu tar vi en kort paus och vi är tillbaka om ungefär en minut. Och då ska Samuel Lidsson berätta för oss vilka som är de fem största talangerna under mästerskapet.
Också fotbollsfeber. Höj tempen ytterligare. Spela på VM hos ATG.
Då är vi tillbaka med fotbollsmorgon nummer 98, lördag den 17 december. Jag heter Axel Insulander och jag sitter här tillsammans med våran VM-nestor Christian Borrell och Brommapojkarnas mittfältare Samuel Lidsholm. Vi ska ta och gå igenom din lista, Samuel. Men innan vi gör det, vi ska göra det alldeles strax, så vill jag bara påminna alla som tittar eller lyssnar om att vi på Dobb har skapat en bössa för Musikhjälpen. Så gå in på Musikhjälpens hemsida och så söker ni upp våran bössa. Ni kan bara söka på Dobb så hittar ni den. Om ni skänker minst 50 kronor så är ni med och tävlar om att vara med i valfri produktion på Dobb TV. Ni kan också vara med i Fotbollsmorgon även om inte det sänds på Dobb TV. Så att om ni vill sitta med i fantasy till exempel med Jesper Hoffman, eller om ni vill sitta bredvid Christian Borrell i djurtalksoffan, så är det ett alternativ. Skänk som sagt minst 50 kronor i våran bössa, och ni måste också ta en liten printscreen på eran Swish när ni skickar in det och lägga denna printscreen i våran tråd på Twitter. Så gå in på Fotbollsmorgons Twitterkonto så kommer ni hitta våran Musikhjälpen-tråd där. Och där så lägger ni den. Vi har dessutom adderat lite priser. Så nu har vi Jonathan Levis fotbollsskor. Vi har Robinson Pelles poncho. För alla som följer Robinson. Den är, jag kan säga, alltså, jag som följer Robinson. Jag hade gärna haft den här ponchon.
Jag Robinson, ja,
du vet vilken poncho jag pratar om.
Absolut. Oh, ja. Den röda.
Den röda. Robin Berglunds tre böcker kan man också vinna. Så att det finns mycket att hämta. Bara man skänker pengar till denna bössa. Och årets tema i Musikhjälpen är för en tryggare barndom på flykt från krig. Så gå in på Musikhjälpens hemsida och skänk pengar i Dobbs bössa. Nu så, Samuel. De fem bästa unga spelarna. Då har vi kört U21 här då.
Ja, U21 är kravet. Det är också det är en kombination av de fem bästa U21-spelarna i VM och, alltså, det, du ska prestera i mästerskapet samtidigt som du är bra på riktigt då.
Och bara för att vi ska vara tydliga då, ja, det betyder att man får vara upp till 23 då, eller?
Nej. Det är 21 som är gränsen. Det är inte som är, när det kvalet börjar stanna.
Nej, men det är bara så vi har, ja, har
du ska klart inte, för idag var, ska du inte vara över 21. Nej. Det är kriteriet. Och det är inte, som jag var inne på, du ska ha någon form av prestation i mästerskapet samtidigt som du ska vara, förmodligen då, potentialen ska vara the shit.
Bara uttagen i mästerskapet räcker alltså inte?
Nej, det räcker inte. Vi kommer komma in på det, men jag har exkluderat vissa som jag tycker är kanske bättre än någon på listan som inte jag tycker har gjort avtryck i mästerskapet då.
Spännande.
Så på femte plats, då hittar vi han som tog över Cristiano Ronaldos roll på topp i Portugal, Gonçalo Ramos.
Mm, och här har vi då en spelare som jag tror gjort fler mål än matcher igår för Benfica. Forward kan spela 10 också, men debuterar ju från start, minst sagt omdiskuterat eller omdebatterat då, med 3+1 mot Schweiz i åttondelsfinalen och Cristiano Ronaldo på bänken. Det är ju minst sagt ett avtryck. Sen så ska ju hans prislapp också vara typ 1,5 miljard nu eller vad det ska vara. Det vet jag inte om han är värd, men att Benfica fostrar extremt bra fotbollsspelare, det är ju inget snack om, och han är väl nästa på tur därifrån.
Mm, tänker Christian om Gonçalo Ramos?
Nej, jag bara tänker på att vi fick rätt att han efter ja. Att han flög där så han flög, jag kan inte skylla så mycket på honom, men hela diskussionen då, han flög lite för nära solen va, och sen så smälte vingarna.
Ja.
Precis, bra där. Mm,
tackar. Ja, nej, precis, så blev det faktiskt för Gonçalo Ramos.
För Ikaros
och för Ramos. Men ja, han, det var nog inte så många som hade jättekoll på honom inför mästerskapet.
Nej, nu kommer det låta töntigt, men jag hade koll på honom för att jag har kört min football manager-karriär med Benfica länge. Och där blir han jäkligt bra. Mm. Så sen så har jag då mina nära vänner som är progiser, så man kollar, och de är Benfica-fans. Man kollar ju på Liga Norsch, som den heter. Mm. Och han har gjort en fantastisk höst. Men vi får väl se när han går till ligor som har följt lite mer slaviskt. Mm. Jag kan inte säga att jag har full koll på honom.
Mm. Jag bara sitter och tittar på otroligt, alltså den vanligtvis så vackra portugisiska tröjan.
Jag tycker om dem.
Nej, jag gillar den inte heller.
Jag tycker om dem. Jag tycker alltid då, som du säger, Portugal har alltid snygga ställen.
Ja, de har ju väldigt vacker röd färg, men just det här med det här gröna fältet påminner om...
Den är lite ihåg, julig.
Ja, det kanske den är.
Julgrön.
Det enda jag tänker på, när det skulle... Man, en gång i tiden, i mitten på 90-talet vill jag minnas, skulle man liksom ta ställning till om man skulle... om man nu gick bort, vilka organ var det? Alltså den grejen kom från ingenstans till att liksom alla skulle någonstans men, ha något litet kort. Och just det där kortet, det var liksom så här, i min värld som är färgblind, delat liksom rött-grönt. Jag har det kvar hemma faktiskt av någon anledning.
Ja.
Så att det tänker jag på. En besynnerlig tanke kanske.
Nej, jag tycker de där siffrorna gillar jag inte heller. På fjärde plats, Pedri.
Ja, och här har vi såklart betydligt mer koll allihopa. Gjorde ju som hela Spanien en fantastisk första match, sen åkte man ut med en knakelbom. Men jag tycker ändå att han har bevisat, inte bara i Barcelona men här i mästerskapet också, att dels är han ju en större talang än Gavi, som är ett år yngre. Men utöver det så är han ju, han är väl nästa fotbollsgeni från den här nationen. Och jag tycker att det är lite tråkigt att han spelar i Barcelona. Inte bara för att jag är på Real Madrid, men för att jag tror att han hade kunnat fått ut så mycket mer under bättre tränare än just Xavi. Mm. Jag håller inte Xavi så högt som tränare, men hade han då till exempel då varit hos Pep Guardiola i Barcelona, om han kommer tillbaka men i City, så tror jag att vi hade sett vad är det här för spelare. För att jag tycker att hans liksom naturliga intuitioner på planen när han lobbar eller tunnlar eller flyter runt som han gör, att det finns så mycket råämne, så mycket potential, och jag hoppas att han får ut det för hans skull, men jag är tveksam på om han kommer få göra det under de tyvärr dåliga tränarna han har haft hittills.
Mm.
Får man klaga på tröja här också? Eller?
Absolut.
Ja. Nej, men då är det framförallt numret då, som, alltså det här är ju ett helvete att se på avstånd vad det faktiskt är för nummer. Mm. Ja, men tvåan skulle ju lika gärna kunna vara en sjua.
Ja, ett zeta.
Eller det drar åt ett sjua. Och det kanske är ett zeta, precis. Det kanske inte ens är en siffra. Sexan skulle ju kunna vara någon som gör en liten art i femma någonstans. Alltså, det ställer till problem.
Ja.
Det här underlättar inte på något sätt för oss som liksom, fotbollskonsumenter.
Nej. Men sen så nummer på framsidan tröjan är ju inget man förespråkar heller. Nej. Eller jag gör i alla fall inte det. Jag vet inte vad ni känner. Men jag känner nummer där bak, och så får väl framsidan vara clean.
Ja.
Ja. Då håller med. Du veta bättre. Mm.
Pedri, fjärde plats alltså. Sen har vi Guardiol.
Ja, och här kommer vi. Guardiol togs in på den här listan då. Och inte på den tidigare listan. Han är väl den som kanske har imponerat mest under det här mästerskapet. På som kommer vara med på den här listan. Och har väl inte bara höjt sitt marknadsvärde markant, men han har ju framförallt varit kanske den bästa spelaren i Kroatien, skulle jag vilja säga. Utan honom och hans avgörande tacklingar, men också hans spel med fötterna, så hade nog inte Kroatien tagit det så här långt. Jag är extremt imponerad av honom, och han är exakt en sån mittback som faller mig i smaken med bollskickligheten och det defensiva.
Mm. Och en tröjreaktion.
Nej, men det är väl samma här. Det är ju tvåan då, såklart. Jag begriper vad nollan, alltså den går ju inte att... Så det är ju ett steg i rätt riktning i alla fall. Här är inte båda siffrorna liksom, ja, tillkrånglande, va? Men jag noterar då att Sosa tydligen är två eller etta på din lista.
Ja, precis. Nej, Sosa, ja. Ja, vi ska väl kanske inte prata så mycket om Sosa, men det är ju estetiskt en av dem. Han är dålig på fotboll, men inte bara det, utan ser sämre ut än vad han är också, så man gör att man får en bild av att han är ännu sämre.
Hur bra upplever du att Guardiola har varit i det här mästerskapet? Han har fått väldigt mycket lovord.
Jag tycker att han har varit jättebra. Sen så jag börjar ju med att prata om honom som och pusha honom. Men nu känner jag, nu är han ju allmän gods, va? Då går jag tillbaka i mitt hörn lite grann. Nej, det gör jag inte alls det. Men då kan jag tycka att nu tar vi det lugnt. Ja. Alltså det här gjorde du jättebra och du är jätteuppskattad. Men jag ser ju också varför han blir uppskattad. De här folk där ute är ju i mångt och mycket kanske lite primitiva i sin... Jag menar, det är någon stötbrytning, det är någon glidtackling. Hård, tuff, spelande mittback, ja, men då faller alla som en fura helt plötsligt. Yeah. Ja, och det var bra, för det är en bra spelare.
Ja, ja.
Men vi tar det lite lugnt. Mm.
Som ryktas vara på väg till Manchester City, som ska bjuda 110 miljoner pund, 1,3 miljarder svenska kronor. Han skulle alltså bli den dyraste försvararen efter, eller han skulle ta över den tronen från Harry Maguire.
Ja, jag tänkte säga, hur många dyraste försvarare har med City innan det här då? Då har jag en del. Men jag reagerar bara på prislapp. Men det är ju så det kostar, och de har ju pengar, så jag börjar köpa.
Så är det. På andra plats, då har vi Englands stjärna Jude Bellingham.
Mm, och då står ju det mellan Guardiola och Bellingham, vem som har presterat bäst i mästerskapet under 21, enligt mig då. Men Bellingham är ju då, eftersom han är offensiv, för så är det ju tyvärr i alla olika bästa spelare i mätningar. Du premierar som du är offensiv spelare, och det gör även Bellingham på min lista. Jag tycker han har varit fenomenal, jag tycker att han är någonting som England inte har. Och jag är glad att han har fått en stor del av sin seniorutbildning i ett annat land än England, med andra tränare än engelska. För det betyder att han har gått bra. Och han har egentligen allt. Han har fysik, teknik och taktik och boll. Alltså, det mesta. Och
vi får lite se för bra för att vara sant, är det inte det?
Jo, men lite. Och framförallt lite för bra för att vara född 03. Alltså, ja.
Alltså jag blir alltid nervös när någon är... Alltså de här andra grejerna du sa, vad sa du, teknik...
Taktik, fysik, men spelintelligens just, också för den.
Men just när taktik och underförstått och spelintelligens kommer med, när någon är lite för bra för det lite för tidigt, då känner jag, men tekniken kommer ju fortsätta där och de andra pusselbitarna, men det kan kajka ur helt. Alltså, jag tror inte att vi bedrar oss, men många gånger bedrar man sig och det blir inte den utväxlingen rent.
Nej, och det blir ju extremt...
Just taktikkortet, det är det jag är ute efter här.
Det är väldigt viktigt vad han väljer. Jag är lite osäker om han ska... Han ska väl till Liverpool, det är det som ryktas mest nu, tror jag.
Och men gå till Liverpool nu, när en era är på väg att ta slut och hur länge sitter... Alltså, det är ju helt fel läge att gå till Liverpool.
Det är också helt fel att göra som typ Jack Grealish och gå till City, för han är ju inte Pep Guardiola-spelare enligt mig. Han är ju mer en Klopp-spelare än en Pep Guardiola-spelare, skulle jag säga. Han är ju rivig, slitig och bra på det, medan City ska ju ha en Pedri istället enligt mig. Så klubbvalet här blir ju väldigt spännande. Och
är det Real Madrid du tycker är den perfekta klubben för honom?
Det är klart att det var väldigt fint att ha honom där. Men
det kanske är för då är ju inte någon annanstans och ställer till problem.
Precis, det är ju mest det då. Men jag skulle inte säga att han är en typisk Real Madrid-spelare. Skulle inte säga.
Nej.
Bara det att han är så att säga engelsman. Precis. Är ett argument emot att han skulle vara en Real Madrid-spelare.
På första plats så hittar vi Musiala, Tyskland.
Ja, jag förstår ju att folk kanske reagerar på att han är etta med tanke på Tysklands mästerskap, men...
Det här är ju återigen då en hybridlista, ja, lite grann. De måste ha presterat lite grann under mästerskapet för att få vara med. Ja. Men annars är det också de största talangerna som du tycker.
Precis, och det är svårt att, ta med någon som har... Eller utesluta någon som har så extremt mycket råämne som han har. Alltså, det här är mjukheten och tekniken och liksom någonstans spelförståelsen också. Det är väl det här sista som inte satt, just det här mästerskapet. Men det har ju suttit tidigare i Bayern München då. Han har väl en fantastisk poängskörd där. Så är jag extremt imponerad över vad han gjorde för Tyskland och vad han gör på en fotbollsplan. Det blev lite för mycket i slutet på mästerskapet att det bara skulle dribblas. Men jag förstår nog, för han lyckades ju nästan med allt utom mål då innan det. Jag skulle säga att jag förälskade mig i den här spelaren och spelartypen. Jag skrev det på Twitter, tror jag, att Musiala är allt jag vill vara. Alltså, hade jag fått välja att vara en spelartyp, så är det Musiala spelartyp. Det är, för mig, det tilltalar mig extremt mycket. Därför är han etta på min lista. Tråkigt att han spelar Bayern München, ska jag säga.
Men, Christians reaktion?
Ja, var en blir salig på sin tro. Alltså, vi fick ju förklaringen varför han är etta på den här hybridlistan då. Det är precis som du vill vara. Ja. Men det är väl det finaste betyget du kan ge, helt enkelt. Ja, alltså, jag kanske skulle vilja vara en helt annan spelare och därmed välja någon annan då position till exempel. Jag förstår ju att han ska vara högt på en lista. Sen är det där med att definiera hybridlista, för vi har ju numera etablerat då att inte bara att det fanns några olika, utan att den är hybridlista också. Det gör ju allting, allt är up for grabs.
Ja, det är två listor igen.
Ja, men du ska också säga så
att... Är du säker på att det bara är två?
Kan vara fler. Ja. Vi skulle kunna baka in mer kriterier också. Absolut. Det är därför det är det som är så bra.
När vi har ett program imorgon också.
Ja,
ny hybridlista.
Han är ju också född 03 som Bellingham är. Det är väl de yngsta på listan. Gonzalo Ramos 03 också kanske. Men, och det är ju också att potentialen blir ännu högre. De kan spela ännu längre och de är mycket mer att lära. Och jag hoppas ju, likt jag hoppas att Bellingham väljer rätt klubbval, så hoppas jag att Musiala, eftersom jag inte konsumerar den tyska ligan dagligen utan får se han i Champions League, så hoppas jag ju att han väljer en liga som jag konsumerar och då väljer rätt.
Bubblarmässigt, vi har två listor igen, vi har hybriden och sen har vi bubblarna. Det är så mycket som är runt omkring den här listan. Du nämnde tidigare att du vill så här, Rodrigo.
Ja, så det här, då är det ju, han har inte presterat i mästerskapet.
Nej, precis.
Och tyvärr så var han väl högst bidragande till Brasilien och åkte ut, mitt Brasilien. Men han är ju en spelare som var högst bidragande och andra sidan Real Madrid vann liga och Champions League förra året. Och är ju bättre än vissa på den här listan.
Ja.
Och på ett sånt ska det vara bästa U21-spelarna bara, då ska ju han vara med på en lista. Men han gjorde inte tillräckligt på mästerskap, helt enkelt.
Vi ska strax gå vidare, men Enzo Fernandes, Gavi, ja, det finns några till där.
Ja, och Enzo Fernandes var jag inne på, och så tänkte jag så här, har inte Enzo Fernandes bara blivit en för stor hype? Vi pratar om liksom att alla då, någon tycker att, men kolla Enzo Fernandes, och så liksom blir det någon slags svensk Twitter-verksamhet att man bara liksom trycker upp varandra lite i det här flåset, att liksom så här, vi vill höja samma spelare, det blir liksom en stor säktighet av det här. Enzo Fernandes har varit bra, han gör ett fantastiskt mål som är väldigt viktigt för Argentina, och han har varit väldigt bra. Men att det nu ska snackas om att få alla klubbar att gå efter Enzo Fernandes helt plötsligt. Och liksom, jag tycker att det blir för mycket James Rodriguez för mig. Liksom, och det blir sällan bra. Jag tycker ju att han inte är i närheten av... Om vi ska snacka om bästa lagens mittfält, så är han inte i närheten av att ta en startplats i dem. Det tycker jag inte.
Vad säger du?
Nej, jag säger att unga herr Leach har problem med sitt Twitterflöde här. jag känner inte att jag har samma problem. Nej, du är för insyltad i någon slags svensk flöde. På,
absolut.
Och jag känner att jag har ett annat flöde här.
Dåliga har ditt
flöde. Det kan jag tänka mig.
Du bara titta på hur det ser ut. Det är väl publikt.
Ja, nej, men det blir ju mycket svenska, vad ska man säga, mediaprofiler man följer. Och alla har varit så Enzo Fernandes kär. Och jag tycker att det är lite för mycket. Ja, men som sagt, jag tycker parallellen med James Rodriguez är bra. Då ska han gå för massa pengar till en stor klubb och så ska han floppa på ett 6-årskontrakt. Det tycker jag att man får akta sig för en sån spelare.
Ja, men det får man göra.
Vi har lite spel också inför dagens drabbning mellan Marocko och Kroatien. Myggan, våran spelexpert, har tagit fram en kombination här, och det är då att det i matchen, du Samuel var ju lite inne på så här, hur kommer det sluta, du var lite osäker, du landade i att det skulle bli lite målsnålt. Myggan går åt andra hållet, över 2,5 mål i matchen, båda lagen gör mål, över 3,5 kort. Och att Luka Modric ska ha över 0,5 skott på mål. Så att Modric ska ha skott på mål minst då. 9 gånger pengarna för denna.
Mm, förra gången jag ifrågasatte myggan och hans överspel och jag gick under, så fick jag en rätt med råge. Så att, vem är jag att ifrågasätta myggan? Jag är också världens sämsta spelare. Så att, lita inte på mig när det kommer till spel, säger jag.
Myggan har en bra form också. Mm. Ska jag säga, så att,
det ska inte underskattas.
Nu är myggan het. För er som tror som myggan att det kan bli en målrik match då, eller åtminstone över 2,5 mål och att båda lagen ska göra mål, så finns detta spel på ATG. Ni går in på dob.1/ATG så hittar ni myggans spel där. Och så är det ju så att Big Nine drar igång idag 16:00. Det är ju ATG-spel, det är 9 matcher och man ska tippa 1, X, 2 och över under. Så har man ett wildcard också som fungerar som en helgardering. Här har vi myggans rad. Vi har bronsmatchen och så har vi finalen med på kupongen där myggan väljer att dra sitt wildcard. Och sen så är det mycket championship här då. Burnley, Middlesbrough, Huddersfield, Watford, Coventry, Swansea, Hull, Sunderland, Cardiff, Blackpool, Preston, QPR och Bristol, Stoke. Ja, hur mycket följer du championship, Samuel?
Ingenting. Jag får upp klipp när svenskar gör mål. Och det kollar jag gärna.
Men till exempel så, Victor Gyökeres.
Till exempel i Coventry då som ska vinna.
Som ska vinna i ett myggan.
Men annars så, nej. Noll. Intresserar mig inte för 5 öre faktiskt.
Nej. Men på match nummer 1 och 2 då? Där du har lite bättre koll.
Mm.
Hur hade du placerat den här tecken?
Jo, men 1. Sist, jäkla dålig på det.
Men snarare så här, vad har du för... Du har nämnt att du tror att det blir målsnått kanske då, i match 1. Men i finalen?
I finalen så tror jag att... ja, det är så svårt att tippa med hjärta och hjärna här. Jag vill att Franke ska vinna. För att, nu unger jag inte med sig det här längre. Nu får han inte ta det här, för det blir för tråkigt till slut. Ja. Så att, ja, men då säger jag Frankrike under 2,5 mål.
Mm, spännande.
Över 8,5 kort.
Har du någon feeling?
Ja, nej, jag sitter här med mitt Argentina slutsegrare spel då. Och tänker väl mest på det då. Mm. Vad jag ska göra med det. Om jag ska låta det vara eller om jag ska... Man kan ju checka ut också. Jag är lite... Jag ska inte säga att jag tänker jättemycket på det. Nej. Men jag har någonting, och det kan vi prata mer om imorgon. Jag har någonting att ta ställning till helt enkelt.
Mm. Det blir spännande. Som sagt, imorgon ska vi prata mer om finalen givetvis. Men så ser myggans kupong ut. Om ni vill rygga den så kan ni göra det. Gå in på dob.1/big9. Jag har tagit fram en lapp också. Sabri och Fabian Jalkemo, vi som sitter med under alla våra watchalongs.
Är du kör... Messi-tung då? Sorry att jag avbryter. Är du Messi-tung på din...
På min lapp?
Eller ja, det var en big nine.
Ja, precis. Och... Ja, så att jag har...
Det går ju att vara Messi-tung där också i och för sig.
Det var ett och över 2,5 mål.
Låt mig återkomma med en litet mysigt spel till imorgon. Ja. Då ska vi nog kunna hitta in med Leo Messi. Men just att Messi, första målgörare och att han ska ha över 1,5 skott mål, funkar i stort sett varje match.
Mm.
Även om Julian Alvarez sitter in med en kasse så brukar det vara Messi som gör första. Men ja, alla våra olika Big Nine-lappar hittar ni på dob.1/big9. Och ni måste vara över 18 år för att spela. Har ni problem med spel så finns stödlinjen.se. Jag nämnde också våra watchalongs och det blir ingen watchalong idag till bronsmatchen, utan vi drar igång igen med den sista till finalen imorgon. Och då kommer vi börja redan vid 14:00 för att ha tid att gå igenom alla förutsättningar inför finalen. Ja, det var det. Christian, du pratade lite tidigare om i pausen om att det kan bli en till pasta idag.
Ja, det var ju du som började prata om att du skulle steka grejer. Så ja. då kom vi in på mat, va? Så att, nej, jävligt bra pasta, väldigt enkel pasta igår.
Ja.
Som behöver göras idag också, helt enkelt.
Mm.
Bocatini, en burk musslor, smör. Och alltså, vad är hemligheten här? Ja, hemligheten är väl möjligtvis att man absolut inte slänger spadet, utan spadet i stekpannan tillsammans med smöret och sen bocatinen i det och så inget mer. Inga kryddor hit och dit, utan bara låt det vara. Spadet fixar grejen.
Det låter faktiskt jävligt gott, måste jag säga. Okej, lite hungrig.
Fantastiskt bra. Bocatini funkar väldigt bra. Det är ju tjock pasta med hål i, så att säga. Så att, det funkar ju såklart bra med spaghetti också.
Ja.
Men det ska göras med lång pasta.
Mm. Och Samuel, kostschemat för dagen?
Oklart, jag har inte ätit något hittills. Så att, jag tänkte att jag ska åka och träna. Och då behöver man äta någonting innan. Så jag vet inte alls. Jag ska äta ute tror jag.
Mm.
Både lunchmiddag, känner jag.
Ja. Bra, och jag tror jag har någon gammal rap som ligger och väntar på mig. Så det är det som får bli min lunch i alla fall. Till middag ska jag försöka hitta på något roligt. Kanske Christians pasta.
Ja, du är hjärtligt välkommen.
Ja, tack. Men tack till er för idag. Vi kommer sitta här imorgon igen. Samma tid, vi börjar 9:00. Och då blir det mera finalfokus. Och sen så ska vi såklart också ta ner bronsmatchen mellan Kroatien och Marocko. Tack för idag, vi ses igen imorgon.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med ATG. Höj mästerskapstempen. Spela på VM hos ATG. C More sändningar från fotbolls-VM. Streama från 249 kronor i månaden.
Carlsberg. Alcohol free. What's your game day ritual?